Podden Historia Nu har blivit en plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.
I den här remissdebatten 1928 så är det ju så att ingen reagerar särskilt mycket på att Per Albin Hansson har sagt folkhem förrän långt senare då en högerpolitiker som just kommer ur de här ska säga, konservativa, nationellt inriktade högerkretsarna påpekar att det här är faktiskt Per Albin Hansson missbrukar Rudolf Kjelléns ord för Rudolf Kjellén har sagt folkhem.
Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styrbarn. Där ser icke den ene ner på den andra, där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svaget. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
När den socialdemokratiske partiledaren Per Albin Hansson använde begreppet folkhemmet i en riksdagsdebatt år 1928 för att beskriva det goda samhället utifrån bilden av en familj var han långt ifrån först med att använda ordet. För att beskriva sin vision lånade Per Albin Hansson begreppet från borgerliga politiker. Men det skulle dröja över 50 år från Per Albin Hanssons folkhemstal tills att det blev ett centralt politiskt begrepp i den svenska debatten. Folkhemmet fick sin betydelse först under 1980-talet när Socialdemokraterna ville försvara välfärdsstaten när hela samhällsbygget började ifrågasättas under parollen systemskifte. Nils Edling är professor i historia vid Stockholms universitet och han arbetar på en bok om folkhemmet som nyckelbegrepp i modern svensk historia. Välkommen!
Tack så mycket!
Vad betydde folkhemmet så som Per Albin Hansson beskrev det i en remissdebatt 1928 i riksdagen?
Ja, det var ju som sagt det då det hela tog fart enligt vad man svenska historiker säger. Alltså 18 januari 1928, i den långa remissdebatten då. Remissdebatten är alltså det som kommer efter att regeringen har lagt sin budgetproposition. Och det var då den frisinnade minoritetsregeringen Ekman som hade lagt sin statsbudget och Arvid Lindman, högerledaren, var först ut. Och sen är det Per Albin Hanssons tur då, som Socialdemokraternas ledare. Och det är ju egentligen ett ganska vanligt politiskt inlägg han gör. Ett långt tal om bristerna i regeringens budget och vad man behöver göra och sådant. Sedan kommer det en bit in i det här då att han säger att Sverige inte är ett gott hem för alla som det borde vara. Och som man högtidligen brukar säga om Sverige, det ska vara ett folkhem. Och vad betyder det där då? Jo, han talar ju i det här talet talar han ju om att det finns politisk likställighet i formell mening, men det saknas ekonomisk, social och industriell demokrati. Så det här egentligen, hans idé här handlar ju om ska säga, det som är klassisk socialdemokratisk politik. Det behövs reformer för social och ekonomisk utjämning. Han säger ju det här att det goda hemmet känner inte till några styvbarn och sen går han ju vidare och säger att en del bor i stora palats medan andra bor i kolonistugor som är, och det är kallt på vintern och så vidare. Och har flera andra bilder då om hur ojämlikt Sverige är. Och framförallt handlar ju det här för Palmin Hansson om att det som behövs är reformer för social och ekonomisk utjämning. Och man kan ju peka på det här också, att det här är tydligt att det krävs en omvandling i socialistisk inriktning. Det finns det här också, att det är reformer för ekonomisk, industriell och social jämlikhet som krävs.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det finns ju liksom socialistiska inslag i det här talet, men det här var väl egentligen folkhemmet. Var kom det begreppet ifrån ursprungligen?
Ja, det är väl utrett. Det har många forskare ägnat sig åt och skrivit detaljerat om. Och det är väl så att det finns två spår egentligen. Det ena, och det här är då Henrik Björk, idéhistoriker i Göteborg, som ska äras. Han har visat hur folkhem, och det är den vanligaste användningen vid sekelskiftet 1900, att folkhem är ett lånord från tyska, Volksheim. Och det används då för att som namn på läsestugor för arbetare.
Så det är en konkret funktion?
Ja, det är någonting, det är läsestugor där arbetare ska kunna vara medlemmar mot en liten avgift och där få tillgång till tidningar och kunna låna böcker och få kanske kunna få kaffe eller något sådant. Tanken är alltså att dessa läsestugor, dessa folkhem, ska vara alternativ till krogen. Till, det får absolut inte förekomma alkohol. Det är liksom en viktig sak där. Och de här är inrättade utav, ska jag säga, liberala, eller de som driver på att sådana här inrättas i Stockholm, för det kommer några stycken. Först är väl i mitten på 1890-talet.
Man inspireras av Tyskland.
Ja, man inspireras tydligt utav folkhem, Volksheim i Dresden och Hamburg och så. Och det finns också i Schweiz och så. Och i sin tur har tyskarna inspirerats av vad man har gjort i England. Men de som driver det här, kan vi säga, är socialliberaler då. G.H. von Koch, som är en ledande socialpolitisk debattör. Vad de vill åstadkomma är ju helt enkelt förståelse över klassgränserna. Alltså någon slags samverkan och samhörighet och att arbetarna ska känna sig delaktiga i samhället. Och den här idén kommer då via Tyskland från England, där man har så kallade settlements. Där studenter från Oxford och Cambridge ska bo i hus i arbetarstadsdelar, East End i London är ju typiskt då, och helt enkelt vara värdar där i sådana här settlement houses, där arbetare ska kunna bo och ha, framförallt då, inte bo i väldigt liten utsträckning, det handlar om det, men framförallt ska de kunna ha ett gott liv utanför arbetet, så att säga.
Det vill säga, det ska men det är mycket bildningsinriktat.
Det är bildningsinriktat och det är inriktat på samförstånd och det är inriktat på att arbetaren ska höjas, kan man säga. Va? Det är den ena betydelsen av folken, och sådana här grundas här och var i landet då. Västerås finns det och så.
Är det samma i Sverige att det är mer socialliberala krafter som grundar det här?
Det är inte arbetarrörelsen. Man kan se det som ett borgerligt alternativ till Folkets hus eller något sådant. Läsestugor är den bästa beskrivningen av det hela. Och någon slags små bibliotek eller vad man ska kalla det för. Och det är så det står. Och Folke är mitt uppslagsord i Nordisk familjebok tidigt 1900-tal. Och då är det just att det beskrivs som läsestugor då, i den här bemärkelsen då att för arbetares bildning och att de ska få ett bra, ha en bra fritid helt enkelt och få möjlighet till så, kunna bilda sig på fritiden. Det är den ena. Den andra betydelsen, den andra användningen är folkhem som en synonym till fosterlandet.
Men inte nationen då, eller?
Ja, det är Per Albin Hansson apostroferar ju den användningen som man högtidligen brukar säga då. Sverige, vårt folkhem, då man talar om samhället och fosterlandet och så. Och det är framförallt då på konservativa politiker, är det väl snarare inte så mycket som skriftställare som använder det, va? Det äldsta belägget som jag har sett, den äldsta användningen av folkhem, det är den idag kanske inte så kända tidningen Hudiksvalls veckoblad, tror jag den heter, 1852. Det är en artikel om folkskolan. Och då är det barnen i folkskolan lär sig saker. Och förhoppningen är också att barnen ska lära sig saker och ting i folkhemmet. Och då syftar man helt enkelt på alltså det vanliga hem de har, alltså föräldrahemmet där de är uppvuxna. Och förhoppningen är att föräldrarna ska tillägna sig så pass mycket kunskaper att barnen ska få i sig saker och ting som de behöver även hemma. Att det ska, alltså, de ska fostras ordentligt i där de växer upp. Va? Och så har de folkskolorna.
Men det är ju tydligt att Per Albin Hansson formulerar om det här begreppet ganska ordentligt, eller?
Ja, alltså det är ju frågan nu...
Eller är det vi som har gjort det efteråt?
Det är ju frågan nu vad han gör med det, va? Den som brukar förknippas med folkhem tidigt 1900-tal är Rudolf Kjellén. Konservativ politiker, han sitter i riksdagen ett tag. Han är ju statsvetare, professor i Göteborg och sedan i Uppsala. Och är ju konservativ, nationalist, har idéer, ska jag säga, om staten och nationen som en livsform, alltså en organisk teori om hur staten har vuxit fram över tid och har den karaktär, alltså som ett, närmast som ett väsen då, så, med egna intressen och en egen, närmast en egen vilja då, för att förenkla det hela. Och han använde folkhem en gång i en debatt med Hjalmar Branting, Socialdemokraternas ledare, 1912. Och då i den här remissdebatten 1928 så är det ju så att ingen reagerar särskilt mycket på att Per Albin Hansson har sagt folkhem förrän långt senare då en högerpolitiker som just kommer ur de här, ska jag säga, konservativa, nationellt inriktade högerkretsarna påpekar att det här i fakt Per Albin Hansson missbrukar Rudolf Kjelléns ord, för Rudolf Kjellén har sagt folkhem.
Blir det en riktig debatt kring
ja,
det här?
Ja, alltså det blir lite polemik efteråt, det blir det ju. Därför att för Hansson är det här, för Hansson kan vi säga att är det viktiga egentligen handlar om folk i relation till arbetare inom socialdemokratin. Därför att för Per Albin Hansson och för andra ledande socialdemokrater handlar det om att bredda socialdemokratins väljarunderlag. Socialdemokraterna heter ju Socialdemokratiska Arbetarpartiet.
Vi ska ju komma ihåg när han håller det här talet, då sitter ju inte Socialdemokraterna i regeringsställning här.
Nej, det gör de ju inte. Och det är ju också så att ett halvår senare, i september, i valet i andra kammaren 1928, gjorde Socialdemokraterna sitt sämsta val dittills. Det är första gången som Socialdemokraterna backar i ett val, och det har att göra med, det är det här, det så kallade kosackvalet. De utsätts för en kraftfull propaganda från borgerligheten, för det har att göra med att de har teknisk valsamverkan med kommunister i vissa valkretsar och sådant, och alltså är en röst på Socialdemokraterna en röst på Moskva och det här, och det är första gången de backar. Men vad som sker här kring 1930 inom socialdemokratin, och det där är folk väldigt viktigt, det är helt enkelt en breddning utav partiets målgrupp, alltså vilka partiet vänder sig till, vilka partiet ska vara till för.
Används folkhemsbegreppet för att bredda sig här?
Ja, så Per Albin Hansson använder en del intern debatt i Socialdemokraten och det är i andra tidningar då, och då är det framförallt i polemik med andra socialdemokrater som menar att detta är ett svek mot socialdemokratins kan vi säga, uppdrag att företräda arbetarklassens intressen. Så det är alltså, man kan säga att det är en fråga om klass mot folk i den här diskussionen internt i socialdemokratin. Och Per Albin Hansson företrädde ju då folk, och det gör han ju än mer efter 1932 då han har blivit statsminister. Man brukar peka på att det sker en omsvängning eller en förändring, ideologisk förändring hos Per Albin Hansson efter 32, att han talar mer om samverkan, samhörighet, om folk och medborgare och Sverige och sådant än om arbetarklass och socialism.
Klassretoriken försvinner.
Ja, den tonas ner i varje fall. Va? Och det ser man ju väldigt tydligt. Och det här folkhemstalet ges ut i redigerad version i mitten på 30-talet i en essäsamling som heter Demokrati som Per Albin Hansson ger ut. Då är hela det här avsnittet som finns i remissdebatten om behovet av förändring i socialistisk riktning, det är borta. Det har man tagit bort helt och hållet, utan nu handlar det mer om det goda hemmet och medborgarhemmet och folkhemmet och så.
Men det blir väl liksom ingen riktig succé. För oss är det här närmast ett ikoniskt politiskt begrepp, vi som lever idag, 2021. Men där på 30-talet, det tar väl aldrig riktigt fart det här begreppet?
Nej, och här kan jag ju säga, här avviker ju min uppfattning och min tolkning ganska mycket från det som är etablerat i forskningen. För man brukar ju säga det, och det finns åtskilliga studier som ju lägger fram detta, att folkhem är det nyckelbegreppet i Sveriges moderna politiska historia.
Så att det finns massa statsvetare och historiker som tycker att du har fel här?
Ja, ja, det finns många som säger motsatsen och har sagt motsatsen, att Socialdemokraterna bygger sin politik kring folkhemmet.
Men du har ju räknat hur många gånger det nämns, så det var inte det kan särskilt man göra, många gånger.
Det går ju att göra nu, eftersom det finns så pass mycket digitaliserat och så går det ju att göra sådana undersökningar. Då tänker jag mig att jag tycker att man ska ha, för att tala om ett nyckelord eller ett nyckelbegrepp, så ska det vara två kriterier. Det första är att det ska användas i någon omfattning, och det är helt klart, det gör folkhem. Det används ganska mycket, det förekommer i pressen rent allmänt och sådant på olika sätt. Det andra är att det ska vara omstritt, alltså det ska finnas någon slags konflikt kring det. Det ska finnas olika tolkningar som står mot varandra, det ska finnas någon slags kamp om det. Och det gör det inte om folkhem. Det gör det under några år i början, för då är det ju dels så att från nationalistiskt håll, från den nationellt sinnade högen, så finns det kritik mot att Per Albin Hansson har vågat använda deras ord.
Vi pratar om extrempartier nu.
Ja, vi pratar om, eller det handlar om högerns ungdomsförbund, och det handlar också om högerns riksorganisation delvis. Och det är det som senare blir extrempartier. Alltså delar utav, de går loss sedan och delvis under högern. Men det är de som finns inom högern, det som heter Allmänna valmansförbundet, som ju helt enkelt är högerpartiets riksorganisation. Men som står långt, långt till höger. Och de säger ju det att Per Albin Hansson talar om fosterlandet, men man kan ju inte lita på honom och så. Han talar om folkhem, och kan man inte lita på, för detta är, han är ju socialist. De andra som är upptagna utav folkhem, det är kommunisterna. Och det är från rakt motsatt håll då. Per Albin Hansson sviker arbetarklassen genom att börja tala om folk. Och det går lätt att se. Dagens Nyheter, Aftonbladet och Svenska Dagbladet har mellan 1928 och 1936 tillsammans 350 tillfällen där folkhemmet förekommer i text. Alltså 350 träffar i de tidningarna under de här åren. Norrskensflamman, alltså kommunisternas tidning, har över 500 träffar.
Men 350 är inte jättelite.
350 är inte jättelite, men det är ungefär 100 per tidning. Ja. Det är inte jättelite, det är det inte. Men det är inte heller så att det är särskilt kraftfull användning av det hela. Det är inte så att de här tidningarna diskuterar vad Per Albin Hansson menar och säger att så kan man inte säga, folken betyder det här, utan det är snarast referat mer till vad Socialdemokraterna har sagt. Så från borgerligheten, från liberal och den mainstream höger, om man säger så, finns det ett ganska litet intresse för folken. Högerledaren Gösta Bagge säger 1936 att folkhem, det kan ju låta bra så där, det är väl fint, men kan man lita på Per Albin Hansson? Han säger det att det är fara värt att om Per Albin Hanssons folkhem blir till, så blir det anstalternas anstalt. Och så säger, fortsätter han, jag klandrar icke försörjningsstatens anstaltsstatens ideal i för sig. Men detta ideal med dess drag av medeltid och stillastående är icke vårt. Så det är liksom, han avfärdar det, det är inte relevant för honom. Däremot är han mycket, mycket intresserad av att tala om välfärd. Men det är en annan sak där. Och det är samma sak för liberaler. De nämner folkhem då och då, men det är inte så att de eftersträvar att för egen del definiera det hela och lägga beslag på det. Va?
Vi kommer komma till välfärden och välfärdsstaten sen. Men en intressant grej, för du har ju skrivit lite artiklar, så här, forskningsartiklar om det här. Och en intressant sak som tyckte jag var att, jag menar, socialdemokratin i den här tiden har ju flera starka, alltså andra socialdemokrater så här, profilerade i som sitter i regeringen och sånt. Och de använder inte det här begreppet. Hur tolkar du det?
Det är väldigt mycket Per Albin Hanssons begrepp. Per Albin Hansson använder folkhem, eller folk- och medborgarhem, säger han ju oftare, några gånger då och då. Men Gustav Möller, socialministern, andre man så att säga, närmast Hansson. De skriver en hel del saker ihop och är liksom närmast ett radarpar. Använder det aldrig.
Trots att de har en nära relation?
Ja, aldrig. Han talar om välfärdsstat, om socialstat, och sedan hans favoritord efter andra världskriget, då ju Hansson är borta, är Socialsverige.
Ett ord som det kanske, låter ju inte så trevligt.
Ett ord som kanske idag inte har någon positiva konnotationer eller så, som inte låter så positivt. Men för honom är Socialsverige, det är någonting fint. Det är någonting man har byggt, och det är närmast färdigbyggt, säger Möller i olika texter kring 1950. Ja. Men folkhem använder han aldrig. Det är till och med så att han i en intervju i mitten på 60-talet säger att han aldrig uppskattade ordet. Han tyckte inte om det.
Varför gillar han inte det?
Han tyckte att det fanns någonting... vad är det han säger exakt? Han säger inte kletigt, men det är någonting ditåt, att det är någonting som är mjukt och inställsamt i det hela, som han absolut inte uppskattar. Den andra, eller den tredje då i socialdemokratins ledning som är viktig, Ernst Wigforss, alltså deras chefsideolog, viktigaste teoretikern från 20-talet och framåt, använder aldrig folkhem, såvitt jag kan ha kunnat se. Och Wigforss skriver mycket och är en ivrig debattör av socialdemokratins långsiktiga mål, vad det är man ska göra, vart man ska nå och sånt, och hur man ska nå dit.
Det kommer ju inte in i partiprogrammet heller på 30-talet.
Nej, det finns inte i partiprogram förrän någon gång 1990 är det väl, eller något sådant. Då kommer det in där. Och det kan man ju tänka sig att då har ju en del sagt så att det behövs inte, för föreställningen om det goda hemmet är så viktig för socialdemokratin att man behöver inte ha det i partiprogrammet. Och så kanske det kan vara, men det är väldigt besvärligt i så fall, för hamnar man i någon slags fråga om det blir närmast en fråga om trosuppfattning då, att man tror att folkhemmet var viktigt, och alltså ser man det överallt och sånt där. Jag menar att man bör kunna se hur det används, och då är det så att det i socialdemokratins idétidskrift Tiden användes det 8 gånger under 1930-talet. Och det är i ganska perifera sammanhang. Det är recensioner av olika böcker där folkhem dyker upp här och var. Det är inte så att folkhem är ett centralt begrepp som man diskuterar i de här viktiga texterna om socialdemokratins mål och medel och taktik och strategi och sådant.
Men det finns inget, för jag tänkte att det här är ju en tid samtidigt. Jag menar, 33 tar ju Hitler och nazisterna makten i Tyskland och det finns inte, och han pratar ju mycket om folk och sånt, inte kanske om folkhem. Det är inte så att vad som händer i Tyskland gör att det här begreppet blir lite kletigt då, som Möller tyckte.
Alltså det där är en som det brukar heta, en väldigt, väldigt bra fråga, för jag tror inte att jag har något svar på den. Och det är, frågan är om det sker något strategiskt val utav paroller och nyckelbegrepp. Och det tror jag nog att det gör. Det är ju så att i socialdemokratin diskuterar man, inte kanske någon omfattande diskussion, men man diskuterar om partiet ska byta namn, om det ska heta Socialdemokratiska Folkpartiet. Det gör man. Och det konstaterar man att det kan man inte göra med tanke på det som hur det ser ut i Tyskland, hur folk används där och Volksgemeinschaft. Samtidigt är det ju så att liberalerna, som ju går ihop då, de liberala partierna har varit delade sedan början på 20-talet, går ju samman igen 1934, och då heter de ju Folkpartiet. Och det är helt klart så att alla partier vid den här tiden i Sverige, kanske utom kommunisterna då, talar om sig själva som folkpartier. Bondeförbundet är landsbygdens folkparti. Liberalerna då, som sagt, är Folkpartiet bara. Socialdemokraterna är det arbetande folkets parti. Högern är det nationella folkpartiet. Så alla är det. Och det där, skulle jag säga, det har inte att göra med Socialdemokraterna, att de har börjat tala om folkhem, utan det har att göra med den allmänna rösträtten. Med den allmänna rösträtten 1921 så blir ju alla partier tvungna att appellera till folket. Man måste ju vinna nya väljare. Det finns ju en hel väljarkår, är fördubblad i och med att kvinnorna har fått rösträtt. Så man måste ju helt enkelt vinna så många väljare som möjligt, vinna så många röster som möjligt och appellera till folket.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Begreppet folkhem användes ju mest av Per Albin Hansson, men vilka andra, för det här är ju den stora reformen när man börjar liksom bygga för att reformera Sverige. Vilka begrepp använder man istället?
Ja, det tydliga är att Socialdemokraterna använder ett nyckelord. Och det gör man systematiskt från valet 1932 långt, långt fram, och det är välfärd. Det är klart att välfärd har använts tidigare i svensk politik, men vad Socialdemokraterna gör tidigt 30-tal är att ladda det på ett helt nytt sätt och koppla det till sociala reformer och välfärdspolitik.
Nej, man säger inte välfärdsstat, utan det är
man välfärdspolitik. Man säger välfärdspolitik. Man talar väldigt lite om stat. Det är inte många partier som talar om vad man ska göra med staten, utan staten är där. Och välfärdsstat kan man säga är någonting man använder för att... ja, det förekommer ju helt klart i svenska diskussionen då och då, men det är inte ett dominerande ord på så vis, utan det är ord man använder för att beskriva vad Sverige är på väg att bli. Sverige är på väg att bli en välfärdsstat. Sverige utvecklas mer och mer i den riktningen. Det är ett tyskt lånord, men framförallt använder man välfärdspolitik. Det är väldigt, väldigt tydligt på 30-talet, och det är allra tydligast i valet 1936. Då har Socialdemokraterna avgått några månader före valet, och det är en minoritetsregering under sommaren, den så kallade semesterregeringen, en bondeförbundsregering. Och Socialdemokraterna går till val då i augusti, september, och då valet är till andra kammaren, på ett nytt sätt. Inget parti har förut gått till val på vad man har uppnått under sin regeringsperiod. Förut har man gått till val på rent allmänna paroller om frihet och rättvisa och demokrati och vad det nu kan vara för någonting. Men nu går Socialdemokraterna till val på att, och visar i mängder med valpropaganda då, i broschyrerna, vad man har åstadkommit. Och det är första gången man lägger fram resultaten. Så här såg Sverige ut och vi tog över. Titta hur Sverige ser ut idag. Sverige har blivit en förebild. Sverige har lyckats och så vidare. Arbetslösheten har minskat. Tack vare krisuppgörelsen, som ju alltså kombinerar åtgärder mot arbetslösheten med stöd till jordbruket, i läget på landsbygden oerhört mycket bättre. Och det har vi åstadkommit. Och detta är välfärdspolitik. Helt enkelt den samlade politiken mot kriserna. Med sociala reformer, men också alltså med ekonomisk politik. För att få fart på samhällsekonomin. Och detta är välfärdspolitik. Och val efter val återkommer det här. Rösta för välfärdspolitiken. Rösta för fortsatt välfärdspolitik. Då Per Albin Hansson 1945 fyller år. Vad är det? Han fyller väl 60 då. På hösten 45 är det väl. Då hyllas han i Socialdemokraternas utåtriktade veckotidning Vår väg heter den väl. Då hyllas han inte alls som folkhemsbyggare eller något sånt, han hyllas som välfärdspolitiken. Det är det han är. Han har skapat den svenska välfärdsstaten, och han har alltså är den som mer än någon annan får symbolisera den lyckade socialdemokratiska politiken för allmän välfärd. Och det är detta man trycker på hela tiden. Under 30-talet, under 40-talet, under 50-talet, under 60-talet. Det fortsätter man med hela tiden. Socialdemokratin är välfärdsgarantin, heter det i en känd valaffisch från tidigt 60-tal. Framstegsgarantin.
Jag tänkte vi ska backa lite här, för att de flesta har väl oftast någon slags bild om att det här med välfärdsstat, det kanske inte var en socialdemokratisk konstruktion egentligen, utan man brukar väl oftast Otto von Bismarck, gamla rikskanslern, tyska rikskanslern brukar dyka upp här. Men det var inte han som tog fram begreppet välfärdsstat.
Nej, alltså det finns ju en kolossal mängd forskning om vad välfärdsstatens ursprung, välfärdsstatens framväxt, välfärdsstatens utveckling över tid och så vidare. Svenska och utländska studier som på olika sätt försöker visa eller analysera dess utveckling över tid. Ja. Och vad jag har gjort och vad jag har gjort i samarbete med nordiska kollegor är ju att vända på den där frågan. Istället för att se vad är välfärdsstatens rötter och sådant, försöka se hur ser själva det här ordets historia ut? Vad är välfärdsstaten för ord? När började det användas? Och de som använde det, vad menade de med det? Och då kan man gå tillbaka till, återigen, vi är i Tyskland, men vi är före Bismarck. Det är helt klart så att Bismarcks sociallagstiftning på 1880-talet är oerhört viktig för den moderna välfärdsstaten, då det handlade om dess uppgifter, alltså om socialförsäkringar och sådana saker. Pensioner, sjukförsäkring, försäkring mot arbetsskador och allt sådant. Det är utan tvekan.
Och det är Bismarck som är först.
Ja, det är helt klart. Tyskland är pionjär. Tyskland förändrar så att säga spelplanen för det där med de här reformerna på 1880-talet. Men man har redan tidigare talat om välfärdsstat, men då menar man någonting annat egentligen. Det är den viktigaste användningen egentligen fram till mellankrigstiden, och det här är Tyskland. Tyskland är landet där sådana här begrepp uppfinns. Då menar man med Wohlfahrtsstaat eller med välfärdsstat, i första hand syftar man på den äldre regimen, alltså den regim som finns, de regimer som finns före franska revolutionen runt om i Europa. Och särskilt då de som är...
Det auktoritära regimen.
Ja, eller då, man brukar kalla dem för de har upplysta despoter som ledare. Då.
Fredrik den Store.
Fredrik den Store. Gustav den Tredje skulle kunna säga är en sån figur. Kanske i det mindre format, men Fredrik den Store är ett oerhört bra exempel. Regenterna i Österrike och i Tsarryssland brukar man peka på. Katarina den Stora och så vidare. Och det, tanken är här då att det här är välfärdsstaten, säger de tyska teoretikerna i mitten på 1800-talet. Därför att statens ändamål, vad staten ska vara till för, är kopplat till undersåtarnas välfärd. Det vill säga att staten ska kunna gå in och styra och ställa och reglera saker och ting för den allmänna välfärden i samhället.
Och då är det hela folket, det är inte bara liksom adeln eller...
Nej,
eller
det är tanken, alltså vad det är i praktiken kan man ju alltid diskutera vad det innebär. Men som princip handlar det om att statens uppgift är att reglera och styra för det allmänna bästa.
Men det handlar inte om att bygga upp välfärdsinstitutioner som vi ser som
inte,
idag?
Inte huvudsakligen, utan det handlar snarast om att reglera relationer mellan stånden, det handlar om att reglera handel, det handlar om att se till så att priser och sådant upprätthålls, och det handlar också om att se till så att framförallt som att den rätta religionen utövas och så, för det är mycket om att den riktiga välfärden är i tidig modern tid andlig. Den eviga välfärden är det viktiga, och den eviga välfärden är ju då det som kommer efter i livet efter detta, om man är en troende kristen då. Men det är den vanligaste användningen av välfärdsstat hos historiker och hos politiska teoretiker, och framförallt hos jurister och statsvetare och sådant som skriver om såna här saker i tysk diskussion.
Du slant ju nästan lite på orden där och började säga medborgare, och sen gick du över till undersåte, och då tänker jag att den stora explosionen och vattendelan här, det är ju naturligtvis den franska revolutionen.
Ja, utan tvekan. Ja. Det är helt klart, det är undersåtar man ska säga, det är inte medborgare. För medborgare är ett 1800-talsbegrepp, alltså efter franska revolutionen, det är det ju. Och vad som sker där då det gäller välfärdsstaten är ju att liberaler, kritiska mot den här paternalistiska staten med regenten som en god furste som styr och ställer och reglerar allt. Det är ju de som talar om, det är de som har lanserat välfärdsstaten som beteckning på den här staten som de ogillar. De ställer ju en rättsstat som alternativ. Rättsstaten är den begränsade staten som ger medborgarna, alla medborgare, maximal frihet i tanken. Det är det här liberala.
Men det är återigen, det är inte att bygga upp några välfärdsinstitutioner, utan det handlar mer om att likhet inför lagen.
Ja, det är likhet inför lagen, och det är det här att sådana saker som näringsfrihet och sådant som kommer med det. Va? Staten ska inte lägga sig i och styra vad människor gör för någonting, va? Ur tanken här. Va?
Men påverkar det även Tyskland då, med tanke på det här franska revolutionen sker i Frankrike?
Ja,
ändå.
Det påverkar Tyskland. De som lägger fram det här är rättsstat. Staten återigen är det begrepp och så, politiskt nyckelord, är en tysk uppfinning från 1800-talet. Men vad som sker, kan jag säga, för att komma tillbaka till det här, är ju att med samhällsekonomins förändring under 1800-talets andra hälft, med industrialiseringen helt enkelt, så blir ju växer statens uppgifter. Och man börjar då sent 1800-tal tala om, kan vi säga, om den aktuella staten, den stat man har, som en reglerande stat.
Alltså de facto staten?
Ja, just det. Ja. Bismarcks stat då. Som en reglerande stat. Och den kallar en del för den reglerande välfärdsstaten. Alltså den ingriper i samhället. Det kan handla om förbjuda barnarbete och sådana saker, regler mot farliga ämnen i industrin och sådant. Det handlar om gatubelysning i städer, parker, sanitära frågor och allt sådant.
Men även försäkringssystem och sånt då?
Ja, det ingår i del, men det är absolut inte det primära, utan det primära i den här staten är ju att den reglerar. och den är intervenerar i samhället. Det är det som definierar staten. Om den har en social...
Men man pratar ändå om välfärdsstat.
Man talar om välfärdsstat, det gör man. Och en del beklagar ju detta i kraftfulla ordalag, hur staten är på väg att förändras och den blir mer och mer en välfärdsstat som lägger sig i saker och ting. Den reglerar. Mm.
Det låter ju nästan som idag ibland. Men den här då reglerande staten, det här är ju egentligen före den demokratins genombrott. Blir staten annorlunda efter demokratins genombrott?
Ja, det blir det.
Eller det är klart den blir, det var en dum fråga.
Ja, det blir det ju. Ja. Det kan jag säga är de reformistiska socialdemokraternas stora poäng, att man med allmän rösträtt ärövar man den politiska makten, då kan man ju använda regeringsmakten för att förändra samhället och därmed förändra statsmakten. Se till så att statsmakten genomför de reformer som behövs för att förändra samhället i socialistisk riktning. Ja. Jag kan säga att den stora förändringen i ett tyskt sammanhang, för vi befinner oss i en tysk begreppsvärld väldigt länge här, va, är ju med det som sker efter första världskriget, och den gamla tyska regimen faller, kejsarregimen faller hösten 1918. Tyskland blir en demokrati med allmän och lika rösträtt, med en författning som har sociala rättigheter.
I författningen?
Ja, inskrivna i författningen har man en ganska omfattande rättighetskatalog om rätten till arbete och så vidare. Så det finns en hel del sådant. Och man har både liberaler, alltså vänsterliberaler, socialliberaler och socialdemokrater som är anhängare utav att använda staten för sociala reformer. Och här börjar man tala om en ny sorts välfärdsstat. Alltså som komplettering till den paternalistiska, som var den här gamla, och den reglerande, som är den här som ingriper, så talar man om en social välfärdsstat. Och det här att den är social betyder just att dess viktiga uppgift är sociala reformer.
Men det är så tidigt som på 20-talet,
ja,
då i Tyskland?
Det är Tyskland under 20-talet, det är det. Weimarrepubliken, alltså den tyska republiken 1918-33, är det första land, det första samhälle där man talar om sig själv som välfärdsstat. I den här meningen att staten har socialpolitiska uppgifter, har ett socialpolitiskt har ett ansvar för medborgarnas trygghet och försörjning. Och det måste staten ta i samverkan då med alla privata och filantropiska aktörer och så. Men det här är en diskussion som finns i tysk politik om hur samhället ska gestaltas. Och socialdemokrater talar ju då uttryckligen om att vårt mål är att skapa den sociala välfärdsstaten, att skapa en social demokrati.
Man ska ju komma ihåg att svensk socialdemokrati är ju väldigt inspirerad av tysk socialdemokrati.
Utan tvekan. Så är det ju. Väldigt mycket hämtas därifrån. Tyska socialdemokratin är ju det största, intellektuellt sett det dominerande socialdemokratiska partiet i Europa. Och de svenska socialdemokraterna är organisatoriskt oerhört starka och är väl, ska jag säga, jämförsvis från första världskriget organisatoriskt starkare än de tyska, om man säger så. Men de tyska socialdemokraterna har ju, ska jag säga, en intellektuellt försteg, om man säger så. För de ledande reformisterna är tyska socialdemokrater och så. Så det utvecklas där, den här diskussionen om att man kan använda staten för att skapa välfärd. Och här plockas upp av svenska socialdemokrater. Gustav Möller talar redan sent 20-tal om att staten måste bli en social välfärdsstat. Och då handlar det om att staten inte bara, som han menar att den har gjort för mycket, att den har ägnat sig åt att ta ansvar för de svagaste, utan staten ska faktiskt trygga försörjningen för de som har arbetat hårt hela livet. Alltså för vanliga arbetare helt enkelt.
Mm. Inte bara de utfattiga.
Ja, inte bara de mest utsatta grupperna som han ju då... Det kan man ju tycka att det är ett hårt resonemang. Men vad han säger då helt enkelt att det behövs breda sociala reformer som inkluderar de stora grupperna. För helt enkelt handlar det om... Framförallt handlar det ju om pensioner. Och det handlar om arbetsvillkor och så.
Efter den sociala välfärdsstaten, får vi någon ytterligare välfärdsstat?
Ja, ovanpå den kommer ju en fjärde variant. Och den är brittisk.
Är det efter kriget?
Nej, det är under 30-talet den kommer. Under mellankrigstiden. Den brukar kopplas väldigt tydligt till den... engelske biskopen och senare ärkebiskopen är han ju, biskopen av Canterbury är väl, William Temple, som ju talar om den demokratiska välfärdsstaten. Temple jämför i olika texter under 20-tal och 30-tal maktstaten. Maktstaten, i hans exempel är maktstaten Tyskland under första världskriget. Maktstaten använder medborgarna för sina egna intressen, struntar i hur medborgarnas villkor och sociala förhållanden och sådant. Det handlar om statens makt. En demokratisk välfärdsstat däremot, som är hans ideal, den är till för medborgarna. Där är staten utformad på så vis att den hjälper medborgarna och hjälper samhället att utvecklas på bästa sätt.
Men vad kallar vi den då?
Han kallar den för den demokratiska välfärdsstaten. För Tempel är det här först och främst kopplat till demokrati. Det är det det handlar om. Att det krävs ett demokratiskt samhälle för att detta ska fungera. Samtidigt är Tempel en socialt engagerad präst. Mycket socialt engagerad. Han leder organisationer i den engelska kyrkan och skriver. Han är oerhört produktiv författare och skriver flera böcker mot slutet av sitt liv. Han dör väl 1944 har jag för mig. Och skriver böcker som är bästsäljare då om hur man ska skapa en ny social ordning. Alltså han är viktig för den här intellektuella utvecklingen i det engelska sammanhanget där välfärdsstaten blir väsentlig under andra världskriget. William Beveridge är den andra som brukar nämnas då med sin rapport hur man ska utforma det framtida socialförsäkringssystemet. Då. Men Temple är en mycket socialt engagerad kyrkoman och populariserar välfärdsstaten i vissa kretsar då i ett engelskt sammanhang, så den blir använd där. Samtidigt är det så att genomslaget kommer några år senare efter andra världskriget, och då är det återigen utlandet som påverkar dem. Framförallt då från USA det kommer lustigt nog. För USA pågår det
som vi idag kanske inte riktigt betraktar som en välfärdsstat.
Men USA är ju under Franklin Roosevelts ledning, alltså från början på 30-talet, från 32, är ju om en New Deal som han ju satsar på. Alltså att med reformer sätta fart på den amerikanska ekonomin som ju har drabbats oerhört hårt av depressionen. Utav börskraschen från 29 och framåt med kolossal arbetslöshet. Att sätta fart på den ekonomin är ju New Deals syfte. Va? Och han talar mycket om välfärd. Han talar inte om välfärdsstat, men han talar om social välfärd och betydelsen av detta. Och USA är ju under 30- och 40-tal, det måste man komma ihåg, den demokratiska supermakten i världen. Tyskland ser ut som det gör, Sovjetunionen ser ut som det finns liksom bara, det finns en fyrbåk då det gäller liberala värden, och det är till viss del Storbritannien, men framförallt är det USA som är det stora landet. Det är därifrån idealen kommer. Och Roosevelt är ju mycket tydlig om detta. Han håller ju tal under andra världskriget, som man ju då kan säga att det är väldigt mycket proklamationer och det kanske inte så mycket innehåll i det senare, för det omsätts inte i sociala reformer. Men han talar mycket om välfärd och han talar om sociala rättigheter och sådant. Och det är här, efter kriget, då egentligen Roosevelt har tappat, han dör ju efterträds av Truman, och mot slutet av andra världskriget så tappar man ju intresse för allt, men då det gäller sociala reformer, det handlar ju om att vinna kriget till vilket varje pris. Han går ju från New Deal president till Win the War president, brukar man säga, att det är det handlar om. Men efter kriget försöker Truman ju genomföra reformpaket, Fair Deal talar han om då. Och där, sent 40-tal, under 40-tals andra hälft har man en infekterad debatt i amerikansk offentlighet om USA ska vara en välfärdsstat eller inte. Och den förlorar ju anhängarna utav detta. Och det kan man säga att det är ganska klart från början, eftersom republikaner är emot det väldigt hårt. Men poängen är att det finns
inte samma stöd i USA.
Nej,
som det
kommer, finns absolut inte det.
Och
det här är ju, tanken är ju att välfärdsstaten är socialism. Alltså man kan se det i amerikansk press då. Det sägs sådana saker att välfärdsstaten som Bismarck införde i Tyskland slutade med nazism. Den betyder alltså nationalsocialism. Socialism står den för och sånt. Och det finns amerikanska kommentatorer som då inte har den här uttalade polemiska inställningen som konstaterar att välfärdsstat kan betyda många saker. Det kan betyda sociala reformer, det betyder stark stat eller det betyder socialism. Så man har det här. Så att välfärdsstaten förknippas i USA väldigt, under de här åren väldigt tydligt med en socialistisk stat. Och i det begynnande kalla kriget är det inte har man inte så goda utsikter då man får fram en välfärdsstat som det politiska målet. Anhängande av välfärdsstaten förlorar den här debatten. Och välfärdsstat blir ju då i amerikansk diskussion ett belastat ord. Welfare blir ju det som är, welfare är ju då riktat stöd till de som inte klarar sig på egen hand. Ju, helt
ja, det är det fattigvård.
Ja, det är någonting ditåt. Ja. Och det var det inte, kan jag säga, under 20-30-tal i USA, utan då är welfare någonting annat.
Mera som en europeisk sätt att se på.
Ja.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hisnande resa vi gjorde här, tycker jag. Men jag skulle vilja hoppa fram ytterligare ett steg här nu, för nu är vi ju någonstans under kalla kriget här, men folkhemmet, det var ju där vi började.
Ja.
Och i alla fall enligt din uppfattning så var ju inte det här något centralt politiskt begrepp på 30-talet. Eller?
Nej, så här. Jag vill nyansera det här så att det blir klart och tydligt. Det är helt klart så att folkhemmet används. Det används ganska mycket.
Men det är inte centralt?
Nej, det är inte centralt i den meningen att den politiska striden står om vad det innebär för någonting. Det är inte centralt i den meningen att andra partier försöker lägga beslag på det. Och då kan man jämföra det med välfärd. Det är väldigt, väldigt tydligt.
Det här... Och det ställer alla upp på välfärd egentligen.
Ja, det gör de. Men samtidigt så ser man Socialdemokraterna fel. Där finns det väldigt tydliga, framförallt från högerns håll, Socialdemokraterna lanserar ett nytt ord, välfärd, med vilket man vill göra sig till den enda positiva kraften i svensk politik. Vi accepterar inte att Socialdemokraterna försöker lägga beslag på välfärd. Vår politik har alltid stått för välfärd, äkta välfärd, välstånd, medan Socialdemokraterna står för falsk välfärd. Detta finns ingenting utav det här då det gäller folkhemmet, utan det är till och med så att högerpolitiker säger ja, ja, folkhemmet, det är Sverige där vi lever i och så. Vad man kan säga är att efter Per Albin Hanssons död, då Tage Erlander är Socialdemokraternas ledare, och det är den hetska debatten sent 40-tal, 1948 är ett sånt här val ju, som ju nästan leder till regeringsskifte då.
Men bara nästan.
Nästan, ja. Ja, men det är så nära så att Dagens Nyheter i landsortsupplagan går ut med att de borgerliga har vunnit. Så det är så, nära, va? Där så jämför man då Per Albin Hansson, han stod för samförstånd och samverkan, och var ju till och med så att han, Per Albin Hansson, ville ju när samlingsregeringen är på väg att avvecklas, alltså försommaren 1945 är det då, är Per Albin Hansson intresserad av att ha kvar samlingsregeringen, säger en del i varje fall som tolkar honom så. Men efter honom kommer ju Tage Erlander, och Tage Erlander är en socialist. Han håller på att förändra Sverige, säger borgerliga pressen då, i socialistisk riktning. Ja. Och då talar man om Per Albin Hansson. Han hade ju folkhem i varje fall. Så då säger man att folkhemmet var något som Albin Hansson stod för delvis. Så det finns där då. Men
begreppet dyker upp.
Ja, det används då för att och sedan används under 50-talet. Vårt välmående folkhem. Nu ska vi se hur det är i det svenska folkhemmet. Och en del som skriver om hur dåligt det är i Sverige vid den här tiden talar ihop om bakom folkhemmets dörrar och sådant. Och det kommer mer utav det. Under 60-talet, då är ju hela samhällsdebatten radikaliseras, då kommer ju sådant att folkhemmet döljer folkhemmets vrår och sådant. Det döljer orättvisor och fattigdom och sådant. Men det är fortfarande så att det är inte ett ord som, det är inte ett nyckelord i den meningen att de andra partierna vill lägga beslag på det hela. Men detta skulle jag säga förändras på ett sätt som är tydligt under 1980-talet, då ju välfärdsstaten utmanas av ekonomisk, alltså utav kostnadskris.
Ja, alltså tittar man på den ekonomiska, på vad ska man säga, de allmänna spendera medlen, det är ju egentligen den stora explosionen är väl egentligen på 70-talet, ja, då, när man verkligen börjar beskatta folk.
Då utvidgas ju välfärdsstatens kraftigt då, det gör ju daghem och så vidare, med omfattande reformer, och själva välfärdsbegreppet ändras ju. Olof Palme talar ju om att välfärd måste inkludera social jämlikhet, det måste inkludera arbetslivet, det måste inkludera relationer mellan löntagare och arbetsgivare på ett annat sätt. Det måste inkludera industriell demokrati. Och sedan ska ju välfärd också inkludera miljöfrågor och sådana saker. Så det breddas, det blir mer större och större. Men 70-talet är ju, avbryter ju den högkonjunktur som har präglat efterkrigstiden. Vi har oljekrisen som en tydlig markör och så vidare. Så har vi ju den borgerliga regeringen som trädde till 76 har ju permanent krispolitik då för att rädda arbetstillfällen i varvsindustrin och så vidare. Men under 80-talet så sker ju det här med att välfärdsstaten utmanas utav marknadsliberalt tänkande. Det kommer ju återigen från utlandet, det kommer från USA och Storbritannien. Jag menar, Reagan och Thatcher är ju, kan jag säga, personer som man kan hänvisa till där för att enkelt säga vad det handlar om. Och då är det ju, finns det ju från borgerligt håll, från Moderaterna då, företrädare som ju talar om att vi är för välfärdssamhälle. Välfärdssamhället är vi för, men vi är emot välfärdsstaten. Och hela i den här diskussionen om välfärdsstatens kris, då den utmanas av marknadsliberala lösningar, då staten börjar stå för, alltså någon slags återigen det här som du sa, att det påminner om nutiden, att staten står för regleringar som ingriper i människors frihet och sånt. Där lanserar Socialdemokraterna folkhem. Det kommer flera böcker i mitten på 80-talet om folkhemmet. Folkhem eller system.
Vilka är det som lanserar
det? Ja, det kommer från socialdemokratiska debattörer som skriver om folkhem eller systemskifte. Vägen till folkhemmet. Det plundrade folkhemmet, vad det nu heter.
Det är ju, men det är ett försvar då för välfärdsstaten
egentligen? Det är ett försvar för det som hotas. Det är ett försvar för den gamla, generella, offentligt finansierade och offentligt utförda välfärdsservicen.
Men varför tror man plockar upp just det begreppet? Är det för att det inte används så mycket?
Det är väl för att man ser det som ett socialdemokratiskt ord. Mm.
Vilket ju egentligen inte var.
Vilket det kanske inte var. Va? Men å andra sidan så ord har ju inte såna fasta betydelser och fast äganderätt och sådant. Utan vad socialdemokraterna, det talas om folkhem på ett helt nytt sätt. Och det går att visa statistiskt. Det ökar kolossalt användning av folkhem från 80-talet. Ja.
Och det används brett.
Det används brett och det blir ju efter, och det är ju tydligt, i efterhand så ser vi, brukar man ju säga att under 80-talet förlorar ju socialdemokratin, ska vi säga, det som man kallar för problemformuleringsprivilegiet. Det vill säga socialdemokraterna bestämmer inte hur välfärden ska utformas och hur den ska åstadkommas. Utan det är ju en diskussion om privata lösningar och allt sådant där, och valfrihet och allt detta. Va? Och efter det, så i det här epokskiftet som ju det har blivit, när man tittar tillbaka på 80-talet, så har ju folkhem blivit benämningen på den gamla perioden. Folkhemmet är ju idag...
Men det har ju positiva konnotationer.
Ja, det är det väl ofta. Va? Positiva eller nostalgiska ofta. Va? Det är ju väldigt mycket nostalgi här i det hela. Va? Att man ser tillbaka på ett annat Sverige där det var... lugnare, det var klart och tydligt, och det finns ju också den här nostalgin som finns hos, jag menar, det parti som använder, om man ska gå in på det, det parti som uttryckligen använder folkhem idag, det är ju Sverigedemokraterna.
Socialdemokraterna använder det inte längre?
Nej, man talar väl om folkhem kanske emellanåt, men de som använt det aktivt är ju...
Och då är det någon slags nostalgiskt.
Ja, det är väl, man menar ju att de, Sverigedemokraterna menar att de är de som är Per Albin Hanssons arvtagare då det gäller en politik som är för svenskar i Sverige. Och man knyter ju också an till... inte till Rudolf Kjellén, alltså inte till den konservative professorn, utan man knyter an till en ganska bortglömd skriftställare som heter Theodor Holmberg. Theodor Holmberg var liberal, han var folkhögskoleman, nationalliberal skulle man väl kunna säga att han var. Och han blir efter unionsupplösningen 1905, alltså då Sverige och Norge går skilda vägar, mer och mer konservativ. Och Holmberg talar tidigt om folkhem. Holmberg har texter från, han håller tal, det finns ett tal från 1888 där han håller tal i någon frimurarloge, det väl i Arboga, och talar om hemmet. Och då har han ju de små hemmen, alla enskilda hemmen i landet, och sedan har man det stora fosterländska hemmet. Och varje gott enskilt hem som skapas bygger det stora fosterländska hemmet, och det kallar han för folkhem. Och det där gör han regelbundet. Jag menar, det finns i texter från den tiden och senare då han talar om folkhemmet är fosterlandet. Så det är, ska jag säga, den svenske politiker är han ju inte i den meningen, men den svenske skriftställare eller opinionsbildare som oftast talar om folkhem tidigt 1900-tal. Och Sverigedemokraterna knyter an till honom, för det är liksom en, ska jag säga, en nationell uppfattning om folkhemmet, det här, liksom, som det gemensamma hemmet. Och för Sverigedemokraterna är det ju också så att då han talar om folkhem och då Per Albin Hansson talar om folkhem, så är det ju före efter krigstidens stora förändring, alltså den invandring som har skett i Sverige. Alltså det folkhem de har är ju så att säga utan migration. Alltså det är, och där finns det, kan jag säga, någon nostalgisk tanke skulle jag säga. Va? Men hos socialdemokrater idag så talar man inte om folkhemmet. Man försökte ju lansera folkhemmet 2.0 och man försökte lansera Göran Persson talar om det gröna folkhemmet och så.
Men det har aldrig riktigt
tagit
fart.
Nej, det blev fart, inte så mycket med det. Man skulle säga, det är inte på så vis ett bärande begrepp för socialdemokraterna. För det har det ju inte varit egentligen, mer än under en kort period.
Så det är egentligen bara en kort tid på slutet på 80-talet då, det här begreppet har haft
sedan det, ja, det är det ju. Och sedan dess är det ju, ska vi säga, ett ord som har varit, alltså det är ett oerhört använt ord för att beteckna svensk 1900-tal.
Det kom ju till och med en möbelfirma som heter Folkhemmet.
Ja, det fanns väl en restaurang och det finns väl städfirma och det finns väl ett vårdföretag och det finns det ena och det andra. Och framförallt så är det ju så, om man ser, skulle jag vilja säga, om man ser på kulturskribenter ofta så är det ju kulturartiklar talar man om hur det var i folkhemmet. Nyligen i den här dokumentären om Tumba i det svenska folkhemmet. Och det är någon slags, då har man föreställt att så var det i Sverige då på den tiden. Det var, var ett annat land och så. Liksom. Det var folkhemmet. Då. Och sedan är det ju så att det finns en stor mängd forskning som använder folkhem. Alltså historiker använder folkhem i regel som en epokbeteckning.
Så och vilka år är det?
Ja, vilka år är det? En del säger att det är hela 1900-talet. Andra menar att det är 1920 till kanske cirka 1990 eller 1930. Till någonstans där 1990. Så det är lite olika, men folkhemmet...
Så det är inte omöjligt att folkhemmet kan bli en historisk period om 100 år?
Nej, men det är det ju. Jag skulle säga att det är det redan. Och det har jag inte... Det, så är det ju. Jag menar, ord lever sina egna liv. Det är väldigt svårt att styra dem eftersom det finns så många användare utav språket. Vad jag ju då menar är att man ska hålla isär den här användning vi har idag, som är mer eller mindre, hos forskarna är det ändå, ska vi säga, används det som någon slags periodbeteckning eller något sådant. Man ska hålla isär den användningen från den historiska användningen, alltså hur den användes under den tid vi talar om. Va? Det är två olika saker och det tycker jag är viktigt. Och då ska, om man gör det så ser man ju att folkhemmet hade inte den centrala betydelse, menar jag då, som man har tillmätt det. Framförallt i 30- och 40-talets politiken.
Nils Edling, professor i historia vid Stockholms universitet. Ett stort tack för att du kom hit idag.
Ja, tack så mycket.
Tack. Historia Nu har blivit en plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.